Guds frid, kära vänner. Det var väl en härlig sång alldeles nyss. Tro som det står. Hur många har inte sjungit den på många år? Jag tittar, många händer kom upp. Men ser ni, det där är väldigt viktigt, att tro som det står. Det är det. Det är så här att redan för ett par veckor sedan så fick jag ett ord från Herren inför den här gudstjänsten. Och det har vållat mig en del, vad ska jag säga, huvudbry och en del bön och frågor till Herren. Vad han vill säga mig och oss alla med det. Jag ska läsa upp det för er. Det är bara en enda vers. Vi får det där senare. Men så här är versen. Vilka gällde eden han svor att de aldrig skulle komma in i hans vila om inte dem som var olydiga? Det där är mitt i ett sammanhang. Det är från Hebreerbrevet. Och rubriken på den här predikan blir alltså: vilka får vila från sina gärningar? Vilka får vila från sina gärningar? Och det återkommer vi till. Jag vill börja med någonting som hände i september. Då var Karl-Erik Sahlberg här. Och en hel del av ni som är här nu var med då. Och då hade han en punkt i sitt program. Det blev lite teater. Kommer ni ihåg det? Det var några stycken som fick komma upp här. Och så var det tvunget att det skulle finnas en person som var en liten elak domare där. Och så var det några som då var kristna som kom upp. Kommer ni ihåg vad det handlade om då? Vad var själva meningen med det där? Har vi inte Sven-Evert här idag? Nej, det hann inte, va? Ja, det handlade alltså om något som skedde på romartiden, i församlingens första tider. Och det var alltså ett förhör inför en romersk tjänsteman. Och frågan var då om man skulle bekänna att man var kristen eller inte. Och de hade från början koll på, de hade någonting på dig. De visste alltså att på något vis att du var en kristen, men det gällde att få dig att bekänna detta. Och under det här förhöret så var de som kom upp här då betedde sig lite olika. Det var en förslagen typ som mutade den här domaren då. Va? Ja, det går ju bra. Och det var någon som sprang ner och gömde sig långt bort i skogen då, som inte skulle kunna hitta honom. Men så var det en modig äldre broder som sa fast och rakt: ja, det är jag, på fråga. Jag är kristen. Och han visste ju vad som väntade honom då, för det blev ju, han skulle ju få halshugga sig eller bli martyr. Det var det handlade om alltså under romartiden. Det var alltså en väldigt farliga tider då att vara kristen, bitvis, för det gick i vågor så här. Det var inte hela tiden. Men varför blev då de kristna förföljda? Vad var egentligen roten till att de blev förföljda? Det allra första i början, det läser vi till och med om i evangelierna. Då var det motstånd från judarna, från ledningen. Och det står i Johannes evangeliet så här, att det var flera som trodde på Jesus, även bland fariseerna och i rådet. Men de var rädda att bekänna, för de ville inte bli uteslutna i synagogan. Det känner ni igen, va? Det var i alla fall en del. Så att det fanns ju ett motstånd redan från början. Och sen blev det ju ännu värre när Saulus var i full fart. Och det står ju också om i apostlagärningarna. Han förföljde ju verkligen de som trodde då. Men trots allt så var ju då de som var troende på Jesus Kristus ur romarnas synpunkt så var ju de en del av juden, av judarna, av judendomen. Och då hade de ett skydd. Ifrån romersk synvinkel var de skyddade. För judendomen var en officiell religion, tillåten, och de hade alltså rätt att utöva sin religion inom romarriket. Så i början så var förföljelsen alltså från judarna, men inte från romarna. Men sen blev det ju så då att judarnas ledare såg till att kristna definitivt inte accepterades längre. Och romarna fick upp ögonen för att de här är inte judar. Och då blev de istället en sekt. De hade inget juridiskt skydd. Och bara så öppna för förföljelse. Och det var ungefär 250 år som den perioden var. När de levde så att säga... i en fri, helt och hållet fri ställning så att säga, i romarriket då. Och det var under den perioden som de kom såna här väldigt svåra förföljelser. Men nu var det ju så att kristna är ju laglydiga. Det är ju tydligt Guds ord på det, att vi ska vara laglydiga. Vi ska lyda överheten. Vi ska betala våra skatter, vi ska följa våra skyldigheter och allt det där. Så de var nog bland de bästa medborgarna, misstänker jag, på den punkten, på romarrikets tid. Men ändå så var det ju så att nummer ett i en kristens liv, det är ju Gud. Gud kommer först. Och man måste lyda Gud mer än människor, eller hur? Och när de kristna på den tiden, vilket för övrigt, den här tiden var en fascinerande tid. En tid av stor framgång. Det kristna viruset spred sig över hela den romerska världen. Alltså. Och en massa människor, och det slog rot i människor dessutom. Men det blev god frukt. Det blev inte sjukdom av det. Alltså, det var en väldigt framgångsrik period, men det var också mycket förföljelser och lidande. Och vet ni vad bekännelsen var då? Vad man sa, de kristna sa. Jo, de sa, Jesus är Herre. Jesus är Herre. Och Herre betyder ju då, han är kung. Kejsare sa man på den tiden, men det är han som är kung. Han är min kung. Jag tillhör honom. Och han har ansvar för mig. Jesus är Herre. Inte den romerska kejsaren. Och sen det var där som det satt. Det var fel bekännelse. Kejsaren ville ju att först och främst ska man ha sin lojalitet mot honom. Och det blev ju en kejsarkult så småningom, där man betraktade kejsaren som en gud mer eller mindre. Och det fanns åtminstone en kejsare som på ett mynt har präglat att han var Guds son. Guds son stod det på myntet då, med kejsarens bild på. Det är inte dåligt. Alltså, fel bekännelse, och då ansågs de opålitliga. Nu ska vi läsa vad Jesus säger i Matteus 10, 32-33. Matteus 10, 32-33. Vad är det nu då? Här. Då säger han så här. Var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himmelen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min fader i himmelen. Och i Lukas står det ungefär likadant. Och vi vet att han också säger i Johannes evangelium att ingen kommer till fadern utom genom mig. Det finns ingen annan väg. Bekänner man inte Jesus så kommer han att inte heller bekänna oss. Så att här finns det ingen tvekan. Och den sången vi sjöng, tro som det står. Alltså, står det på ett visst sätt i Bibeln, då gäller det. Och det gäller både de goda löftena, men det gäller också det som man kan tycka är tufft, kanske, va? Det som är skrivet och det gäller. Så att de kristna på den tiden, när de levde i romarriket, de var tvungna att välja. Det blev alltså val mellan liv och död i förföljelsetider. Och det gällde både det fysiska livet och det andliga. Om man ska vara trogen Jesus. Man hade på den tiden ett hemligt tecken. Det var en fisk. Jag har en fisk på min bil på bakluckan. Jag vet inte om det är någon mer som har en fisk där. Men det finns ju såna här man kan köpa och sätta upp. Då, va? Och fisken var ett hemligt tecken. Jag vet inte om vi får till den här texten där. Men, och det beror på att man tog begynnelsebokstäverna. Just det. Man tog begynnelsebokstäverna i den grekiska orden för Jesus. Det är iet. Och så Kristus, ch. Och teet, det är Gud, teos. Och yet, eller ibland hy, det är hyos som betyder son. Och s står för soter som betyder frälsare. Alltså Jesus Kristus, Guds son, frälsaren. Och tar man då begynnelsebokstäverna så blir det ichthys som betyder fisk. Och ni vet att det talas ju mycket om fisk i evangelierna på olika sätt. De som trodde på att man skulle bli människofiskare. Och ni vet vad Petrus, han fick ju sån stor fångst, han kunde inte få upp det. Va? Och så småningom så blev de bjudna på fisk på stranden. Och Jesus fick en bit fisk att äta när han visade sig för. Det är mycket om fisk alltså. Och man gjorde eftersom det var ett hemligt tecken, det är hemskt lätt att rita den här fisken. Man gör en båge så, och så gör man en båge så, och det blir lite sån här, sticker ut en, så det ser ut som en stjärt då. Och man är ganska säker på att när de kristna möttes, men var osäker på, man visste inte om det var en kristen, så stod man, och det var i allmänhet då sand eller grus eller någonting där man stod, och så gjorde man med foten en båge så här i sanden. Man står och pratar och så gör man en båge. Om den andra också är kristen så går han dit och så gör han en båg åt andra hållet och så blir det en fisk. Man vet kanske inte att det är 100% så, men man har anledning att tro att det var så. Idag då? Jo, det finns platser i världen där det är lika tufft. Just nu är det Afghanistan som har gått upp till plats nummer 1 på den här World Watch List som Open Doors har. Tidigare var det Nordkorea i många år. Och de här platserna, där är det definitivt livsfarligt att bekänna att man är kristen. Man bekände ju både i ord och i gärning. Just ordet och gärning, att det är en helhet. Bekännelse bara i ord är ju bra. Men det bekräftas av gärningarna. Bekännelse i gärning är bra. Men om man inte vet att den som gör gärningarna är kristen, då, ja, även icke-troende människor kan göra goda gärningar mot varandra. Så det är just helheten som är så viktig. Hur är det då hos oss? Vi lever ju i Sverige. Hur är det här hos oss idag? Jag skulle påstå att det är lugnt och bekvämt. Egentligen. Jag menar, det är ingen risk. Vi löper ingen fara till liv och lem som kristna. Däremot så vill jag påstå att vi lever i ett sorts andligt tryck. Som vi kanske inte riktigt tänker på. Alltså, det är ingen förföljelse. Men varför är det ingen förföljelse då? Kan det bero på att Det är inte heller någon bekännelse. Bland oss själva så bekänner vi gudstjänster och vi har hemgrupper och bönesamlingar och så. Där bekänner vi frimodigt och det är bra. Och vi känner vår Herre och vi kan uttrycka vår tacksamhet och vår glädje och vår lov till honom. Men utanför. Egentligen är det så att världens gryta kokar över idag. Den kokar över av omoral, av girighet och lögner och själviskhet, hat. Det finns hur mycket som helst av detta runt omkring oss. Om du sätter på tv:n eller om det är någon som fortfarande lyssnar på radio eller man är på internet eller vad man är. Det är proppfullt av detta. Hela tiden. Dag efter dag. Alltid. Gud har man ju avskaffat eller också så hånar man på olika sätt. Och det som är rätt har man, det som är fel har man gjort till rätt. Och det här är alltså också i skolan och i lagstiftningen. Familjen som institution håller på att avskaffas egentligen. Och det som Gud har skapat man och kvinna från början, det håller man på att vända upp och ner på det också. Så att det går rakt emot Guds ord hela tiden. Och det här får vi i oss om vi inte helt isolerar oss förstås. Men det kan man inte göra heller. Alltså, även kristna blir bedragna på de här punkterna. Så är det. Det kan vara lite olika. Och jag undrar, kan du se att det är på det sättet? Tänker du på det? Det är så viktigt att kunna se det. Annars blir man lätt lurad. Och vad som är väldigt märkligt är att det finns inga profetröster i Sverige idag. Jag tror inte det finns i Norge och Danmark heller, det vet jag inte. Men jag upplever att det är väldigt ont om profetröster som hörs och talar om vad Gud säger. Profetens uppgift är att tala om vad Gud säger. Och sen är det upp till människor att göra vad de vill med det, med budskap. Men det hörs ingenting längre. Man skulle kunna tänka sig då att vi började strida och demonstrera för olika saker som är fel. Det kan vara rätt, men det är en sak som är viktig att komma ihåg. Och det är att Jesus kom inte för att förbättra världen. Han kom inte för att ställa till rätta allt som var fel i världen. Utan han kom för att frälsa de som är förlorade. Det var därför han kom. Han kom för att ta hand om de som är sargade och olyckliga får utan herde. Jag vet inte, jag tillhör de där som har lite svårt att se det med mina egna ögon när jag möter människor. En del har mera, jag kanske saknar lite empati, jag vet inte. En del ser så tydligt, de tittar på människor och så ser de att det här är en människa som är sargad. Det här är en människa som behöver få möta Gud. Jag vet om det, men jag ser det inte så bra. Och jag har bett Gud att han ska ge mig bättre ögon. Men så är det ju. Världen är full av dessa som behöver få höra talas om Gud. Och behöver hjälp att tro på honom. Alltså Jesus kom för att göra detta. Och nu idag är det ju vi som har blivit frälsta och tillhör honom. Nu har vi samma uppgift. Han har sagt till oss, så som fadern har sänt mig sänder jag er. Ut bland dem. Förra söndagen talade Kurt om Bibeln, precis som Åke nämnde. Han talade om Bibeln som ordet från Gud. Det levande ordet, livets ord. Det som ger liv när man tar emot det. Han talade om att det är sanning. Och Jesus säger ju själv att han är sanningen. Och Kurt gick in på hur viktigt det är att leva i det. läsa det. Men han kom in på en sak som jag fastnade för. Han sa så här: tycker du att det är svårt att förstå allt som står i Bibeln då? Alla detaljer. Jo, det kan man ju. Det är inte konstigt om man tycker det. Det kan jag också tycka. Det finns saker som är svåra att förstå. Men då kommer följdfrågan. Gör du det som du faktiskt förstår? Lyder du det som du faktiskt förstår? För om man inte gör det, då är det ju bara svepfäll att säga att det är så svårt att förstå. Nu är det ju olika hur mycket ljus man har över det. En del förstår mycket, en del förstår lite. Och det har att göra med vandringen, hur länge man har vandrat med Herren och sådana saker. Men oavsett hur lite man förstår, gör vi det som vi faktiskt förstår? Och ett av problemen vi har är ju att när vi läser Bibeln så tolkar vi efter den kultur vi lever i. Det som jag nyss talade om, allt det här världens tryck, när det som är rätt blir fel. Det är så lätt att vi börjar läsa Bibeln på samma sätt. Då. Till exempel en modern människa som läser om synd. Vad då synd skulle man säga? Gud är bara kärlek. Han älskar bara. Han älskar dig som du är. Gå var som du är. Det hörde jag en kvinnlig predikant en gång. Som predikade över den här samaritiska... Ja, just det, förlåt. Hon som var gripen på bar gärning för hon hade begått äktenskapsbrott. Och Jesus säger ju, inte jag heller dömer dig. Gå och synda inte mer. Men denna predikant ändrade på Jesu text och sa att han sa så här: gå och var den du är. Så man kan läsa Bibeln på olika sätt. Och det är farligt att läsa den med världens ögon. Alltså, det är bättre att läsa och tro som det står, som vi sjöng. Även om man inte förstår allting. Alltså, Bibeln är ett absolut nödvändigt motgift mot djävulens ständigt närvarande livslögn. Vi lever ju fortfarande i den här världen som tillhör denna världens första. Vi tillhör Guds rike, men vi finns mitt i världen och den bedrar. Det är så att säga det vi har att förhålla oss till, den verkligheten vi är i. Nu ska vi gå till Hebreerbrevet och titta lite där. Får vi komma ihåg att författaren har skrivit det här till Messias troende judar, alltså frälsta, pånyttfödda. Och det gäller då även oss, det han skriver. Och han har skrivit det därför att han älskar dem. Han har omsorg om dem. Han vill det bästa för dem. Nu läser vi först Hebreerbrevet 3:6. Då står det om Kristus. Han vill ju visa dem vem Kristus verkligen är. Så säger han så här: men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus, och hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. Hans hus är vi. Härligt. När vi håller fast vid. Att hålla fast vid. Vad är motsatsen till att hålla fast vid? Tappa taget, eller hur? Va? Släpper. Man tappar fotfästet. Man tappar taget. Ja, visst. Nu ska vi läsa vidare. Och jag läser då alltså här framåt, vers 7 och till och med 11. Därför säger den helige ande: idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen. Där frestade de mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar under 40 år. Därför blev jag vred på detta släkte och sa: alltid får de vilse sina hjärtan. De vill inte veta av mina vägar. Då svor jag i min vrede. De ska aldrig komma in i min vila. Det här är från psalm 95. Den andra delen av psalm 95. Och det handlar alltså om de här spejarna som Moses sände in i Kanans land. Hur de, nästan alla av dem, och folket kom inte ihåg Guds gärningar. Trots allt han hade gjort ganska nyligen med dem. Tagit ut dem ur Egypten och gått genom Röda havet med dem. Och de hade fått manna och vaktlar och vatten ur klippan. Och allt. De kom inte ihåg det. Det var inte verkligt och levande för dem längre. Och så tappade de modet. De trodde inte. Och Gud blev vred på dem. De fick inte komma in i landet. Det märkliga kan vi tycka är då att författaren han tillämpar detta på oss som tror. Och vad är han ute efter då? Vi läser vidare. 12-14. Bröder, säger han. Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från levande Gud. Uppmuntra varandra istället varje dag så länge det heter idag så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Ty vi är Kristi vänner om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt. Uppmuntra varandra, står det. Grundordet är nog närmare att förmana varandra. Förmana varandra, men uppmuntra är också bra. Så här säger han till dem att gör inte så som de gjorde. Se till att ni kommer ihåg vad Gud har gjort. Alltså för att hålla fast och inte bli efter på vägen så gäller det att vi ska förmana, tillrättavisa, uppmuntra, älska varandra. Det är det ligger ju i detta att älska varandra. Ha omsorg om varandra. Så att ingen blir efter på vägen. För annars kan det gå som i vers 17-19. Där säger han så här då. Vilka var han vred på under 40 år? Var det inte de som syndade och blev liggande döda i öknen? Och vilka gällde eden han svor att de aldrig skulle komma in i hans vila om inte de som var olydiga? Vi ser alltså att det var för sin otros skull som de inte kunde komma in. Där har ni versen som jag fick. Vilka gällde eden han svor? Jo, de som var olydiga, de syndade, de trodde inte, de hade glömt bort vad Gud hade gjort för dem. Vågade inte tro. Alltså, här det är ju en varning då. En varning till de som tror, som författaren ger i Hebreerbrevet. Och det är alltså ett faktum att det är på det sättet att Gud har gränser. Och om vi hamnar i otro så långt då att vi blir helt och blir olydiga va, då har det gått för långt. Då har man kommit efter på vägen. Alltså Guds makt och kärlek är oändligt stor. Ingen tvekan om det. Och det här brevet är ju också ett kärleksbrev. Det är också till oss. Men vi har ett ansvar. Vi har ett ansvar att tro på och leva för honom. Ansvar att ta vår frälsning på allvar. Så är det. Och då är frågan, hur går det till att man blir efter på vägen? Jag tror inte att jag verkligen har blivit efter på vägen någon gång. Men jag har varit lite på väg, om man säger så. Va? Så jag vet ungefär hur det börjar. Nu har jag en hustru som är väldigt uppmärksam och har hjälpt mig då och då. För min uppfattning är att det här börjar väldigt omärkligt. Sakta går det. Men det finns någonting annat, och det kan vara väldigt olika från person till person. Men det är någonting, eller någonting annat som börjar ta plats i livet. Det kan vara flera olika saker också. Och på något sätt så blir Jesus inte lika viktig. Och Bibeln blir inte lika viktig. Och gudstjänsten blir inte lika viktig. Och syskongemenskapen blir inte lika viktig. Och bönen blir inte lika viktig. Och bekännelsen torkar ut. Och sakta, sakta, omätligt, så blir allt sammans lite tråkigt. Och mer tråkigt. Därför att det är annat som har tagit plats. Och man glömmer vad Gud har gjort för en själv. Kärleken svalnar. Men detta vill inte Jesus. Och han är inte omedveten om farorna. Han känner oss. Och därför har han gett oss Bibeln. Därför har han sänt sin helige ande. Han vill absolut inte att vi ska börja hamna i den här nedåtgående sluttningen. Så att vi sakta glömmer bort vad Gud har gjort. Han vill att du ska komma in i vilan. Och inte bara ifrån laggärningar, som väl den här brevets författare tänkte mycket på. Han ville ju att judarna skulle lägga bort mycket av det som de hade på med tidigare. Det är inte bara det som menas med vila, utan vilan ifrån synden, köttet och världen. Och när kommer den vilan? Jo, när han kommer tillbaka. Delvis har vi den nu. För den som är född på nytt har en ny ande i sig. Guds egen ande. Den som är född på nytt är ett med Jesus. Och Jesus är ett med Fadern, och så är vi alla ett. Så vi har redan fått en befrielse, men inte fullt ut. Den kommer när Jesus kommer tillbaka. Då kommer vi verkligen in i vila. Och dit vill Jesus leda oss. Och vår räddning är att hålla kärleken levande. Vi måste hålla kärleken levande. Och botemedlet, eller vad man kallar det för. Det som är så otroligt viktigt, det är just att bekänna i ord och gärningar. Varje gång vi gör det så får vi mat från himlen att äta. Och varje gång vi gör det så blir vi förnyade till vår inre människa. Men när vi tappar bekännelsen så är det början på den här nedåtgående spiralen. Bekänna i ord och gärningar. Och för att kunna göra det så behöver vi läsa Bibeln. Och leva efter vad vi vet och förstår. Och tacka Gud för det. Det här är vad jag tror att Herren ville med det här ordet som han gav mig. Han vill varna oss, men han vill att vi ska förstå hur mycket han älskar oss. Och han vill hjälpa oss att hålla fast i honom i alla lägen.